varit i vårt tema Vem är han? I många veckor nu. Det här är sjätte veckan och det handlar såklart om Jesus. Under det här temat har vi talat om Jesus, om hans storhet, om honom som upphöjd, som den som finns före allting, som är alltings ursprung, alltings centrum och alltings mål. Jag sa lite på skoj när vi hade någon sån lite förberedelseträff att vi brukar vanligtvis försöka göra Jesus mer begriplig. Och nu är det nästan som att vi försöker göra honom mer obegriplig. Vi har använt de stora texterna om vem han är. Så oerhört stor. Och vi har talat om den Jesus som segrat, som har vunnit över döden, som allting pekar mot och som är värd all vår tillbedjan. Texterna som vi har läst under det här temat har ibland gett mig svindel och alltid fött tillbedjan. Jesus är verkligen bortom vad ord kan beskriva. Ändå har vi försökt redan en dryg halv gudstjänst att göra just det. Och på något sätt är den här paradoxen så fantastisk. En så stor Gud som har velat komma så nära. En i många stycken obegriplig Gud som är omöjlig att beskriva eller förstå. Men som själv har klivit ner hit för att göra sig så begriplig som det går. Rakt in i den mänskliga tillvaron. En evig Gud som existerar helt utanför tiden. Som liksom inte lever under vår liksom begränsning av tid. Men han har önskat göra sig begriplig och säga saker som min nåd är ny varje morgon. Och idag på palmsöndagen när vi inleder påskveckan så ska vi närma oss bilden av Jesus som Guds lamm. Ännu en benämning som ju är på ett sätt helt obegriplig och väldigt handfast på samma gång. Jag tror att alla här inne, hur gammal man än är eller hur liten man än är, vet vad ett lamm är. Men samtidigt, hur kan Jesus förklaras som ett lamm? Varifrån kommer det här att han är Guds lamm? Vi ska läsa från Johannes evangelium, bara en enda vers, i det första kapitlet och vers 29. Och då är scenen följande, att Johannes döparen förbereder för Jesus kan man säga. Han förkunnar, han liksom vädjar till folk att omvända sig, han döper folk och han har till och med fått döpa Jesus själv. Och nu skriver lärjungen Johannes så här. Nästa dag såg han, alltså Johannes döparen, såg Jesus komma och han sa, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig. Ty han fanns före mig. Vad är det Johannes döparen säger när han pekar ut Jesus och kallar honom Guds lamm? Ja, men den bibliska berättelsen har ju börjat liksom i Gamla testamentet och där finns bokstavligt lammet, offerlammet, lammet som skydd mot att gå under. Och till exempel kan man läsa i Andra Mosebok kapitel 12 de väldigt liksom dramatiska händelserna när Guds folket, Israels folk, är slavar under farao i Egypten. Och Gud använder Mose för att befria dem ur sin fångenskap och liksom pressar på farao att släppa slavarna fria för att kunna fira gudstjänst i öknen och låta dem återvända till det land som de en gång hade kommit ifrån. Farao vägrar och Gud låter olika plågor drabba Egypten. Det är svåra texter det här. Men till slut när farao efter en påfrestande tid fortfarande vägrar att lyssna på Mose och Gud, då säger Gud åt sitt folk att förbereda sig för flykt. Att baka bröd och slakta ett lamm. Och stryka blodet från lammet på sina dörrposter. Som ett tecken på att i den här familjen, i det här huset, bor folk som tillhör Israels folk. De ska skonas från den död som väntar den natten. Efter den natten ger farao upp och han släpper folket. Och efter mycket om och men är de till slut fria från slaveriet. Och allt sedan dess firar Israels folk påsk till minne av den här befrielsen från slaveriet. Av ut ur Egypten. Och lammet har sedan dess en fortsatt central plats i det firandet. Lammets blod skyddar och befriar. Och nu gör Johannes döparen detta märkliga. Han pekar på Jesus, snickarsonen från Nasaret som kommer gåendes. Och så säger han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Vilket märkligt påstående. Och nu är det inte vilket lamm som helst. Och det handlar inte bara längre om Israels folk. Nu är det Guds lamm som ska ta bort hela världens synd. Och lärjungen Johannes har skrivit tidigare i det här första kapitlet om Jesus att alla som tar emot honom ska få bli Guds barn. Alla. Se Guds lamm, nu är han här och han tar bort hela världens synd. När Johannes döparen pekar på Jesus och säger de här orden så pekar han också bakåt ännu en gång mot en annan sak, mot orden i Jesaja 53, profeten Jesaja i Gamla testamentet. Och där finns den liksom, en av de mest kända profetierna om Jesus. Lika citerad vid påsk som Jesaja 9 är vid jul, orden om att ett barn har fötts. Och vi ska läsa några verser. Jag tänker att vi kan läsa tillsammans. Det här är från Jesaja 53, vers 4-7. Var med mig och läs. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Här profeterar Jesaja om en person som ska lida. Och att han är tyst som ett lamm inför sin slakt. Och man har liksom hela tiden läst den här profetian. Att det är en profetia om den kommande Messias. Så när Johannes döparen nu pekar på snickarsonen från Nasaret som kommer gåendes. Och säger, se, där är Guds lamm. Så dras lyssnaren till den här Jesaja-texten. Johannes döparens ord, se Guds lamm, är därför en liksom stark förkunnelse om vem Jesus är. Nu är han här, den utlovade Messias. Och han är Guds lamm som vi har väntat på, som tar bort världens synd. Lärjungen Johannes som är med och skildrar det här och liksom med om de här bakåt, liksom pekar bakåt. Han får också vara med och peka framåt mot lammet som är med och knyter ihop hela världshistorien i en ännu okänd framtid. Och det gör Johannes i slutet av sitt liv och den text som vi känner som Uppenbarelseboken. När den skrivs, då är vi i slutet av det första århundradet efter Kristus. Och den tidiga kyrkan lider förföljelse. Och det är en svår tid. De lever i utsatthet på olika sätt. Och kejsaren i Rom som man lider under kräver att man tillber honom. Och att man böjer sig för honom som en gud. Och liksom att han ska få den plats som ju kyrkan menar att Jesus ska ha i deras liv. Och Johannes han fängslas för sin förkunnelse och hamnar på liksom ett arbetsläger kan man säga på ön Patmos. Och därför han ser de mest underliga syner. och visioner. Och det är mycket i de här nedtecknade visionerna och synerna som är ganska obegripliga. Men vi ska se om det framstår någonting där som går att förstå. Han skriver de här texterna till församlingarna som finns där i närområdet och som lider, för att uppmuntra dem och liksom ge dem tröst att hålla ut och hålla i och hålla fast. I kapitel 4 och 5 i Uppenbarelseboken så får Johannes se in i det vi kallar för tronhimlen. Alltså där Gud sitter på sin tron och regerar. Och man kanske kan använda sin fantasi lite nu och försöka se i sin fantasi hur det ser ut. Där finns Gud på sin tron. Och han har sällskap av alla änglar. Och så finns det också någon som ser ut som ett lamm. Och nu är Johannes med och pekar framåt i historien mot lammet vid tidens slut. Och vi ska läsa kapitel 5 i sin helhet. Och det är ju lite varelser och grejer som inte kanske är så lätt att förstå. Jag kommer inte prata om det nu egentligen. Men vi läser. Johannes berättar. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar som har sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när lammet tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, 1000 och åter 1000. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de 4 varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad. Så speciell skildring. Vi förstår att Johannes ser saker som han inte kan beskriva. Men det är en glasklar tillbedjan också. Många menar att bokrullen som Gud håller i sin hand symboliserar framtiden, världens framtid. Så alltså, framtiden är i Guds händer. Han ska till slut döma all ondskan och rädda världen. Det innebär i Johannes syn och i hans bildspråk att den som kan öppna bokrullen inte bara kan förutse framtiden utan också skapa den och påverka historien. Johannes får först höra, som vi läste i den här synen, att ingen har makt att öppna bokrullen. Och vi läste att han reagerar med att gråta häftigt. Men så bryts den här dystra stämningen och en av figurerna runt tronen säger till Johannes: gråt inte, han har segrat. Lejonet av Judastam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken. Och så fortsätter berättelsen. Johannes fick syn på ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Och lammet står framför tronen och beskrivs på samma sätt som Gud, Fadern på tronen. Båda de här uttrycken, lejonet av Judastam och skottet från Davids tron, de finns i Gamla testamentet och båda syftar på Messias, han som ska komma. Som Johannes vet är Jesus Kristus, lammet. Lammet som befriar, lammet som offras, lammet som lider för alla oss människor. Och så står det att lammet tar bokrullen ur handen på honom som sitter på tronen. Endast han kan öppna den. Och så sjunger man: du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk. Alltså, du Guds lamm har dött på korset och människor från alla folk ska tillbe och följa dig. Än en gång så påminns Johannes om, och de som sedan läser det här, om att det som såg ut som att vara en förnedring, ett fiasko, ett slut i död och förödmjukelse, i själva verket var en seger. Jesus blev upphöjd efter sin död och uppståndelse och han sitter på tronen och kommer vara den som för hela historien till ett slut enligt Guds plan. Alltså där Guds rike segrar. Jesus, lammet, är som jag sagt i det här temat början och slutet. A och O. Allt blev till. Genom honom, till honom. Och han ska föra samman hela världshistorien till slut. Det som kan verka svagt, ett lamm som blev slaktat, är i själva verket någonting mäktigt och stort. Johannes ser ett slaktat lamm och upptäcker att det är lejonet av Juda. Att det är den Messias, den befriaren, den kungen som har skildrats i Gamla testamentets profetier och berättelser. Och den tidiga kyrkan som läser det här i sitt lidande, de påminns i sin svåra situation om att hur det än ser ut just nu så är deras Jesus, det slaktade lammet. Det såg ut som han förnedrades i död, men i själva verket så är han segraren som en dag ska slutligen visa sig så att alla ser och förstår och böjer sina knän inför segraren när han knyter ihop hela världshistorien och kommer med sitt rike. Fram till den dagen när det här sker så tillber vi, som vi har gjort idag, tillsammans med alla änglar i tronhimlen vars antal är den högsta siffran man ens hade. Myriaders, myriader, tusen och åter tusen, alltså fler än vi kan räkna. Detta ofattbara, sagolika, majestätiska pågår dag och natt inför Guds tron. Och ändligt många änglar tillber vid hans tron. Och varenda gång vi firar gudstjänst och sjunger till honom så stämmer vi in i den lovsången. Och varenda gång vi firar gudstjänst och sjunger lovsång så är det som en sorts profetisk handling att det kommer en dag när vi ska stå när Jesus, lammet, knyter ihop hela världshistorien. Och vi ska stå inför honom och se tillsammans med de här myriaders myriader av änglar. Johannes skriver: hela skapelsen, allt skapat stämmer in. Allt i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen.